Härligt. Innan jag hade lagt något här. Innan jag predikar så ska jag göra, först vill jag säga två saker. Jag vill dels dela ett vittnesbörd och sen vill jag göra reklam. Sen ska jag predika. Så jag börjar, vad ska jag börja med? Jag kan börja med reklamen. Den passar bättre. Så här är det ju, det finns ju olika sätt att läsa Bibeln. Och varför gör jag reklam för det här lilla häftet? För att jag har varit med några omgångar och skrivit små andakter i den med många andra pastorer. Och det här är ju som en bibelläsningsplan. Det är och den börjar nu i april och jag har 4 böcker ligger där ute. Och jag tänker om man vill ha en med sig hem så kan man ta en med sig hem. Det är bara där. Det lilla. Det är bibelord, eller man läser en lång text. Och sen blir det en liten kort betraktelse från lite olika pastorer. Och jag har svåra texter i juli där ifrån, det är jättesvåra texter. Men läs och var med och be för mig. Men nu har jag redan skrivit dem. Men det var lite reklam. Sen till, ja det var vittnesbörd också, just det. Jag måste veta vad jag håller på med här. Så här är det ju. En del av er, eller de flesta av er, hänger ju med att jag drabbades av lymfom 2018 tror jag det var. 2018, ja. Så fick jag lymfom. Man skar upp min hals och man plockade ut lite grejer därifrån. Och man sydde ihop det och det syns knappt. Sen strålbehandlades jag här när jag precis flyttat hit. Precis när jag börjar här. Faktiskt samma vecka jag åker hit så får jag reda, eller börjar här så får jag reda på att jag har cancer. Så då började man strålbehandling hela hösten och det gick bra. Det försvann. Och sen efter 5 år så friskförklaras jag. Så kan det ju, det är härligt. Men sen efter 6 år, då kom det tillbaks. Så var jag inte frisk längre. Då hade jag fått en knöl på andra sidan. Det här är 1,5 år sedan nu. Så opererar man ut den knölen och så gör man en form av röntgen när man skickar in radioaktivt medel och så lyser all cancer man har i kroppen lyser upp med små prickar. Små svarta prickar där på skärmen jag såg. Och då har jag fortfarande en form av cancer i magen och sen den här är jag bortopererad. Ja, det är en liten knöl på bara en, det är jättelitet, bara 1 centimeter, men det är cancer i varje fall. Så går de igenom, så röntgar de och så ett år senare röntgar man igen. Och då är den där centimetern, då är den bara ner på 6 millimeter. Jag vet att jag har sagt till flera av er har bett för mig. Och det här kan inte vara så svårt, Jesus, har jag sagt. Det här borde gå bort. Hur svårt kan det vara? Jag ser den där lilla pricken av cancer. Och nu i veckan så var jag inne igen och då är faktiskt allting helt borta. Och det är ingen behandling. Så det är verkligen, jag är jätteglad. Jag vet att inte alla blir friska, men jag behöver glädja mig ändå och tacka Gud för det jag har. Att i min mage så finns det inga tumörer, ingenting just nu. Utan det är rent i hela min kropp. Och det är jag tacksam över. Jag vet att flera av er har bett, både lagt era händer på mig och bett för mig. Och jag vet att ni ber hemma. Så vi får vara tacksamma när man upplever helande och hälsa och liv. Så tack. Tack för förbön. Det var vittnesbördet. Nu ska vi slå upp i Filipperbrevet. Otroligt mycket pennor ligger här. Det är du som skriver hela tiden. Ja, vad hamna grejer. Nu ska vi slå upp Filipperbrevet. Jag har varit där, det är ju glädjens brev. Mitt i lidandet, mitt i kampen, mitt i fängelse och fångenskap. Så är det så att Paulus skriver till församlingen i Filippi. Och det är fyllt av glädje. Ungefär 14 gånger så talar de om att glädja sig eller glädjen i Gud. Och jag har ju redan haft ett gäng predikningar och jag tror kanske att jag avslutar här. Och så får vi se om det blir något annat resten av våren. Men vi har ju ändå läst det här i januari, februari, mars och april nu. Men jag har haft en predikan om att han som har fullbordat ett gott verk i er, han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Alltså han som börjar sitt verk i dig, han har lovat att fullborda sitt verk i dig, genom dig. Till den dagen du kommer till himlen och möter honom eller till den dagen han kommer tillbaks. Det är ett löfte från Gud och därför gladde sig Paulus över det. Han säger också att han är glad över sina kedjor, att han är fängslad, hur man nu kan vara det. Därför att mina kedjor har lett till att evangelium förkunnas. Det är hans glädje. Så dina kedjor eller din kamp eller dina svårigheter faktiskt kan leda till att evangelium förmedlas, förkunnas och det blir en glädje. Han säger att leva är Kristus och döden är en ren vinst. Det gläder han sig över. Han gläder sig över faktiskt himlen. Han är inte så att han längtar efter att dö. Han är glad över att han har en hemlängtan efter himlen, talar jag om. Han talar om att enhet kommer genom ödmjukhet och ödmjukhet genom att följa Jesu Kristi exempel. Det gläder han sig över när han ser enhet i församlingen. Sen har senaste predikan så handlade om vårt vittnesbörd påverkar världen. Det är det jag har hunnit med hittills. Och det finns så mycket mer. Det var att jag hoppar nästan över kapitel 3, för det har jag predikat bara för något år sedan. Så därför går vi in i kapitel 4 idag. Och så får ni vara med och läsa. Kapitel 4. Vers 1-9. Och det här, jag kunde inte avsluta förrän jag läste det här, för det är ju hela grejen med brevet. Sammanfattar nästan allt. Så står det så här: stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. I Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Jag också dig, trofaste medarbetare. Jag ber, hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Sen kommer verserna som vi ska gå igenom idag. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Tack Jesus för ditt ord idag, Herre. Vi ser att det finns uppmaningar i det här ordet. Utmaningar i det här ordet. Det finns, ja, vi behöver förstå det och vi behöver försöka leva i det här. Att vi ständigt kan leva i glädjen över att vi tillhör dig och våra namn skrivna i livets bok. Att vi har vår ständigt liksom glädjen i dig. Tack Jesus för att du vill tala. Amen. Amen. Strax innan han talar om glädjen. Han säger gläd er alltid, säger han. Hur många är bra på det? Jag ska tala om hur snart. Det kommer senare. Gläd er alltid i Herren. Gläd er med utropstecken. Strax innan han har sagt så här: mina medarbetare som har sina namn skrivna i livets bok. Det är liksom nyckeln. Att du är skriven i livets bok. Det är faktiskt den enda gången Paulus talar om livets bok. Det är det som man senare om i Uppenbarelseboken. Men för att du har ditt namn skrivet i livets bok så kan du glädja dig. Alltid. Låt mig ta er med på scouterna. Jag är scoutledare uppe i Ekeby. Är det någon som har varit med där? Ragge brukar vara med. Ragnar heter det, förlåt. Jag säger Ragge till barnen. Man ska vara korrekt här. Ragnar är med. Han är med och hjälper mig. Camilla är med och hjälper mig ibland. I varje fall på scouterna. Jag har ungefär 12-13 grabbar och en tjej just nu i scoutgruppen. Och vi samlas alltid i rummet. Ragnar har varit med. Senast så förmanade han oss. Vi kunde inte hoppa så mycket i soffan, sa han. Men vi brukar sjunga tre sånger. Tre sånger varje gång. Den första sången är varenda tjej och varenda kille som tror på Gud har det riktigt bra. De sjunger om och de ger hjärnet. De här. Det är en kör, Walter. Vi skulle ta hit dem och sjunga i kören. Nej, men de sjunger hjärnet. Och sen brukar vi köra clap your hands, halleluja. Ni vet, hoppa och glädje, halleluja. Och det är då de hoppar i soffan. Men nu är det slut på det. Men det är helt okej. Okay. Och de hoppar av glädje. Och sen brukar vi sjunga en gammal sång. Det flödar glädje. Det flödar glädje. Och så säger de, jag har mitt namn skrivet i livets bok. Det är liksom hysteriskt. Och det är rörigt. Och de sjunger och jag spelar. Och de är glada. Ni förstår, det här är barn. Och barn har någon form av glädje i sig. Jag läste och jag slog upp och jag googlade. Vet ni hur många gånger ett barn ler och skrattar varje dag? I snitt, cirka. Cirka 400 gånger skrattar och ler ett barn. Vet ni hur många gånger en vuxen skrattar och ler per dag? Cirka 15 gånger om dagen. Barn 400 gånger. Vi vuxna 15 gånger. Alltså när jag läser den här statistiken, jag förstår ju att det här bibelordet liksom, gläd er alltid Herren, men det är ju inte mitt liv. På sin höjd kanske jag kommer upp till 10 leenden om dagen. Alltså barn har det här naturligt i sig, men när man är som vuxen, då blir livet fyllt med andra utmaningar. Man blir medveten om allt som händer i världen. Man ser allt som sker. Man tar åt sig personligt saker som inte ett barn gör på samma sätt. De blir ledsna, sen skrattar de. Medan vi tar åt oss, nu har du kränkt mig, nu har du varit hård på mig. Och så går man iväg och så är man ledsen. Och så, alltså hela livet är fyllt av såna här saker som trycker ner och tar bort leendet och skratten. Vi kämpar med hjärtesorg, en del får dåliga besked. Samtidigt som jag satt och fick goda besked på onkologen så satt en annan person jag kände där och skulle in på onkologen för han precis hade fått cancer. Vi ser det i möten hela tiden. Det här är vuxenlivet. Glädjen liksom rinner av sakta men säkert medan alla våra bördor läggs på och så blir man mindre och mindre leende. Det som kommer naturligt hos ett barn tror jag hos svenska vuxna, det är väl hela världens vuxna, försvinner mer och mer, mer åren går. Just nu, om man läser tidningarna, jag vet inte om jag läst, men nu är ju vårdepressionen igång. Sen kommer ju sommardepressionen och semesterdepressionen och sen står det i tidningarna om höstdepressionen och sen vinterdepressionen. Så det är ju samma artikel ungefär hela tiden i Aftonbladet. Men det är ändå så. Flera går in i någon form av vårdepression. Många människor, jag orkade inte slå upp all statistik på alla piller som vi äter och ta medicin om ni behöver. Jag säger ingenting om det just nu. Jag vill bara säga att det är för många som behöver medicin. Det kan inte vara så här eländigt att leva. Jag blir liksom något så här heligt vred på hur många människor ska behöva medicin för att kunna ha lite glädje i livet och klara av livet. Ibland är det, går man på läser man om ungdomar, bara ökar i antidepressiva. Och så kommer sådana här bibelord. Liksom, gläd er alltid. Det är inte så lätt att predika om dem. När man ser barnet är så glad och har det så bra. Och så ser man när man växer upp. Och så allt detta i livet som ska fixas. Och så blir man tyngd. Finns det då hjälp att få så att man kan känna glädje i allt detta? Ordspråksboken 12:25 står det så här. Bekymmer tynger en mans hjärta och en kvinnas hjärta. Ett vänligt ord ger glädje. Ett vänligt ord, ett gott ord, står det vissa. Och jag tänker att bibelordet är ett gott ord. Alltså orden från Gud är goda ord, vänliga ord in i våra liv som kan skapa glädje. I vilken situation du än befinner dig i så kan det komma glädje. Samtidigt som jag fick cancerbesked så sjöng jag lovsång. Samtidigt som jag och Julia kämpar med saker så kommer ofta glädjesånger till mig. Alltså de går parallellt. Samtidigt som man går igenom det mest smärtsamma så kommer faktiskt väldigt ofta glädje till en genom Guds ord och genom Gud. Jag skulle säga Paulus han skriver här ordet och idag handlar det anledningar till glädje är liksom rubriken. Och då skulle jag säga så här, Guds botemedel mot oro och ängslan handlar den här predikan om. Guds botemedel mot oro och ängslan. Om du bär på oro och ängslan hela tiden, stress, bekymmer, så finns det ett botemedel här som vi ska gå igenom och Paulus skriver till oss. Vers 6 står det så här. Bekymra er inte för något. Det är väl det sämsta råd man kan få nästan. Men ändå säger vi det. Bekymra er inte för något. Jag har precis fått cancerbesked. Bekymra er inte för något. Gläd dig alltid. Det är inte liksom det man ger. Det är ungefär som att ge till någon som gråter och är ledsen. Var inte så känslig, gråt inte. Det brukar jag säga till mina barn. Det är inget bra råd att ge. För de behöver gråta ibland. Ibland försöker man få dem. Gråt inte överallt. Men någonstans, det är inte riktigt det Paulus menar. Det är inte att peka med hela handen att du inte får bekymra dig för något. Utan jag tror det handlar om att vill du ha hjälp i din oro så kommer han med några verser direkt efter det här. Som talar om hur kan du uppleva Guds frid istället för oro. Han talar om att du kan få frid från Gud. Han talar om fridens Gud. Vers 7, vers 9. Om du inte har frid i ditt liv. Om du inte får frid i din situation. Så finns fridens Gud och Guds frid kommer till dig genom honom. Sök den hela tiden. 1 Petrus 5 och 7. Kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Det är som en inbjudan från Jesus. Jag vill bära dina bördor, säger han. Det är Jesus som säger, jag vill bära dina bördor. Inte alla människor i din närhet kan bära dina bördor. Jesus vill bära dina bördor. Genom din oro, genom det du fruktar, genom din stress. Liksom allt detta. Nu kommer vi till huret. För det är det som är nyckeln hela tiden. Faktiskt finns svaret här. Jag vet inte om ni har tänkt på det redan. Det är det man gör när man läser en text och ska lägga ut en text. Finns det några liksom svar? Vad säger Gud till oss i texten? Vers 67. Jag läser dem. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska fridens Gud, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus. Vad du än går igenom, det här är min första, jag har två punkter idag. Det första är huret, hur kan jag bli av med oro och ängslan och få frid? Det första är, det finns kraft i bön. Du har hört det så många gånger och ändå vet jag inte. Du får rannsaka dig själv, jag har rannsakat mitt liv. Men är det bönen som är liksom vägen för dig när du går igenom saker? Går du in i bön, alltså närmar du dig Jesus? Eller ringer du din väninna eller din mamma eller din pappa? Eller vad gör du av all din oro och ängslan? Går du in i bön först? För din fader i himlen, han hör dig och bryr sig och vill vara med. Det finns kraft i bön, det är det han säger, Paulus. Gläd er alltid, Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Bekymra inte för något. Och sen säger han, gör det under ständig bön och åkallan i tacksägelse. Vad är bön? Ja, det är ett samtal med Jesus. Det är otroligt enkelt att utgjuta sitt hjärta för din fader i himlen. Lärjungarna, de frågar Jesus, hur ska vi lära oss be, säger de. Och då säger Jesus, det här ska ni be. Så ska ni be, vår fader, du som är i himlen. Han är din far. Det betyder att han hör din bön. Han är liksom, han vill vara nära och ha en intim relation med dig. Du kan samtala med honom som en far. Varje gång oro kommer över, varje gång stressen, ångesten, ängslan, vad det än är, samtala med Jesus först. Som att du talar till din far. Han är din fader i himlen. Åkallan med tacksägelse, vad är det? Jo, men bön och åkallan handlar om att begära från Gud helt enkelt. Det här är mina behov. Jag har de här behoven, Jesus. Jag behöver att du griper in. Är det vägen direkt? Att jag söker faderns ansikte, hans hjärta. Och jag ber om, det här är problemet. Jag behöver hjälp, Herre. David gör det hela tiden i saltaren. Han begär av Herren, du kan läsa saltarsalmerna. Ibland har jag tider där jag ber saltarsalmer högt för mig själv. När jag ber, istället för jag har inte ord själv. Så jag ber saltarsalmer och går runt i mitt rum och ber dem. När man läser om Davids alla böner, han begär från Gud. Han pratar med sin far i himlen. Han begär och Gud ger. Han ber om nåd och Gud ger nåd. Han ber om vägledning och Gud vägledning. Han ber om hjälp mot fiender och Gud står där som en hjälp mot fienden. Han ber om befrielse från fruktan och han får befrielse från fruktan. Hela tiden ser man när han ber. Män och kvinnor i Bibeln lägger sina, utgjuter sina hjärtan för sin far i himlen och Gud är där. Hanna, vet Hanna i Gamla testamentet, går till templet, utgjuter sitt hjärta inför Gud. Hon har inga barn, hon vill ha ett barn och så får hon svar från Gud och Samuel föds. Åkallande bön. Och det kopplas ihop med tacksägelse. Det är viktigt. Vi har ju tackkruka och bönekruka. Det är bara att ofta så tror jag att vi lägger fram det här och sen flyttar vi över lapparna och så tackar vi när det har skett. I det här så hör, i bibelordet hör det samman mer. Alltså i bön, i din nöd. Så kan du samtidigt leva med en tacksamhet och tacksägelse över vad Gud är, vad han har gjort. Om vi bara är tacksamma för Gud när han gör det vi ber honom om, så är det inte en relation baserad på kärlek. Han älskar dig, du älskar honom. I en relation som bygger på kärlek så är man tacksam trots att man ännu inte har fått det man har fått. Jag vet inte hur du har i ditt äktenskap, ni som är gifta. Älskar du bara den du är gift med på grund av att hon eller han ger dig vad du begär? Eller älskar du personen för att hon eller han är den hon är? Alltså Gud är den han är. Han förtjänar din kärlek. Han förtjänar ditt hjärta på något sätt. inte bara för vad du kan ge honom, utan tacksägelsen kommer innan bönesvaret kommer. Så utgjuter jag min tacksamhet i bön och åkallan för vad han är och vad han gör. Ibland kan man tacka Gud efterhand för att man inte fick bönesvar. Jag har varit med om det. Man har begärt av Gud, men det var inte alls läge att jag skulle få det. Det var bra att jag inte fick svar. Det var bra att jag inte fick det jag bad om. Och så får man tacka Gud för att det inte blev bönesvar. För att han visste bättre. Be och kalla med tacksägelse. Vers 7. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus. Vilken vers. Alltså löftet om att Guds frid som står över mitt förstånd och mina tankar ska drabba mig. Vad betyder det? Ibland oroar du dig och jag mig för så mycket. Och så börjar man åkalla och be med tacksägelse till din fader i himlen. Och så kommer hans frid. Det är inte logiskt. Du kan inte förstå det. Du borde inte känna frid i den här situationen. Men du gör det därför att Gud är där och ger dig frid. Genom omständigheterna, i omständigheterna, innan de ens har ändrats, så upplever jag frid. Så kan folk titta på det. Hur kan du ha sån frid i allt det här? Det borde vara jobbigare i ditt liv. Nej, den kommer från Gud. Därför att jag har bett, för att jag lever i bön, och åkallan och tacksägelse. Det var det första. Det finns kraft i bön. Hur ska du kunna glädja dig alltid? Jo, därför att du är en bedjande människa. Om du följer Jesus så lever du i bön. Och jag uppmuntrar dig, det handlar inte om att gå på torsdagsbönen. Kom på torsdagsbön, det är jättebra. Det handlar om att leva dagligen vänd mot Jesus eller till din far. Det är det som skiljer oss från alla andra människor. Som inte tror alltså. Alla icke-troende. Vi kristna, vi lever ett liv där vi dagligen vänder oss mot Gud. Jag klarar inte mitt liv själv. Jag behöver dig, far. Det är bön. Det gör inte alla andra människor. Det andra. Om det fanns kraft i bönen för att du ska kunna ha glädje i livet trots omständigheter. Så är det andra, så har jag skrivit meditation som medicin. Och nu måste ni hänga med mig innan ni drar iväg någonstans här. Meditation kan bli medicin för oss. Vers 8-9, vi läser det. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Tänk på allt sådant. Det är meditation. Han radar upp en massa saker. Meditation, det kan låta som österländsk religion. Österländsk religion eller sådana övningar som finns i österländsk religion. Det handlar om någonstans att tömma sig själv. Och så kommer någon annan andemakt in där. Kristen meditation, det handlar inte om någon tomhet. Det handlar om att fylla sitt liv med Kristi ord. Med Jesus Kristus. Jag tänker på hans ord. På vem han är. Vad han har gjort för mig. Och så fyller jag mitt liv med mer av Jesus. Och så ska det på något sätt avhjälpa stressen, ångesten. Det som du går igenom. Och så fyller han dig med sitt ord. Saltaren 1-2. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går på syndarens väg och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar, samma sak, tänker på, mediterar på hans ord både dag och natt. Det är svårt när man sover, men ändå på något sätt är så centralt i Davids liv. Att ständigt tänka på hans ord, begrunda hans ord, meditera på hans ord. Psalm 119, den kan ni gå hem och läsa i veckan. Det är ju den längsta psalmen, men det är en hyllning till Guds ord. Psalm 119 och 23. Även om furstar sitter och rådslår mot dig, begrundar din tjänare dina stadgar. Alltså han begrundar, han mediterar på ordet. Vers 27. Jag vill begrunda dina under, säger han. Vers 45-47. Jag vill begrunda dina befallningar, det är ordet. Jag har min glädje i dina bud. Det är bara några ställen. Och ni vet ni vad kung David läste för bibel? Någon vet. Han hade ju inte den här bibeln. när han hyllar ordet, då har han 5 Moseböcker typ och kanske någon skrift till. Det är allt. Och så bara en lång psalm, 119, med massor med verser. Bara hyllar han och gläder sig över ordet. Vilket liv det är. Liksom, det är som honung för min mun. Jag gläder mig med ordet. Jag begrundar ordet. Jag lever i ordet. Det är bara Moseböckerna. Vi går inte igång riktigt så mycket på det kanske när jag läser det. Men han gjorde det. Vi har mycket mer. Så mycket mer ord att få. Meditera betyder helt enkelt att begrunda och tänka på. Ha sitt hjärta och sitt sinne i en riktning mot Gud. Det stora slagfältet är ditt sinne. Det är dina tankar. Det är där så mycket av din oro och ängslan finns. Det är där så mycket av kampen pågår. Istället för att meditera på alla dina jobbiga tankar kan du ersätta dem med Guds ord. Det här är viktiga övningar. Jag brukar ge råd ganska ofta. För ofta så mediterar man ju på... Jag försöker inte ge råd så här att sluta tänka på det där. För att sluta tänka på någonting är att meditera på att jag ska sluta tänka på någonting. Det hjälper ju inte. Ja, men du ska sluta oroa för det där nu. Tänk inte så mycket på det där. Ja, då tänker man bara, jag borde sluta tänka på det här. Jag borde verkligen inte tänka på det här. Att jag är så här eller mår så här eller har så här. Jag borde inte tänka på det. Vad händer? Det bara fortsätter ju mala. Någonstans så behöver ju ordet vara medicinen. Behöver ersätta dessa skadliga tankar med andra tankar. Och då är det Guds ord som får ersätta. Därför läser jag ordet. Bara läser det, begrundar det, mal på det, tänker på det. Och så fylls jag med Guds ord istället. Och så förändras tankesättet. Det är starkt när man kommer in i det. Han säger 8 saker, eller han säger 7-8 saker här. Vi ska läsa igenom dem. I vers 8. Vad är det man ska tänka på? Allt som är sant ska man tänka på. Det är så mycket lögn som sprids. Och lögnens fader är djävulen själv. Källan till alla lögner. Ibland hamnar man i det här, jag vet inte vad som är sant riktigt. Då måste man falla tillbaks. Och säga Gud är sant. Människor har sagt saker till dig och så undrar man, vad är sant egentligen? Så man faller tillbaks. Vad säger Gud? Och några saker kan du alltid falla tillbaks till. Han älskar dig. Han ser dig. Han bryr sig om dig. Han är din sköld, din skärm. Han är med dig. Han är för dig. Han är på din sida. Kommer aldrig överge dig. Han är med dig i alla slags dagar. Det finns massa bibelord som handlar om att han är där. Det är ju sanning. En massa lögner slår emot dig. Tänk på det som är sant, säger han. Tänk på det som är värdigt. Tänk på det som är rätt. Tänk på det som är rent. Tänk på det som är heligt. Det som har med Gud att göra. Tänk på det som är värt att älska och uppskatta. Tänk på det som kallas dygd och förtjäna beröm. Jag går inte igenom allt det här, men han liksom har någon mall för. När du mediterar på massa orossaker, just nu mediterar väldigt många på vad som händer i världsläget och alla krig. Och ni sitter och ser nog i realtid alla möten och alla samlingar. Och så fylls ni med oro. Det är bra att ha koll, inte det jag säger. Ibland behöver man stänga ner där. Så behöver du läsa ordet en liten stund för att få andra tankar in. Paulus säger till församlingen i Filippi, det ni har lärt er, alltså ordet, det ni har tagit emot, det ni har sett hos mig, han tar sig själv som exempel för han levde, en man som levde i bön och efter ordet. Det ni har hört och sett, det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er. Det här säger han när han sitter i fängslad. Han sitter fängslad, väntar på rättegång. Troligtvis kommer han släppas, han kommer fängslas igen och avrättas senare, men han det är ett dödshot på hans liv när han skriver allt detta om glädje. Mitt i allting. Gläd er alltid. Gläd er alltid, Herren. Än en gång vill jag säga. Gläd er. Det var ordet från Filipperbrevet idag. Det finns glädje, Gud. Det finns ett vapen. Det finns en kraft som kallas bön. Det finns ett sätt att begrunda ordet, tänka på ordet, meditera på ordet som fyller ditt liv. Som kanske kan få din oro, ängslan, ångest, din stressnivå att sjunka lite grann. För Gud är med dig. Han är i dig, han är för dig. Nu ber vi. Tack Jesus. Tack Herre för ditt ord idag, Herre. Tack att du kommer med fridens ord till oss. Tack att du talar in i våra liv, rakt in i våra situationer, Herre. Tack att ditt ord har makt och ditt ord har kraft, Herre. Vi ser många människor som ängslas, som har ångest just nu, som oroar sig, som fruktar, Herre. Tack Jesus att du har sagt frukta inte. Tack att du har sagt låt inte våra hjärtan oroas. Tack Jesus att ditt ord har svar på allt, Herre. Jag ber Herre att ditt ord får bli en verklighet i våra hjärtan, i våra liv, Herre. Så vi hör ditt ord, ditt goda ord, det som är gott, det som är rätt, det som är dygd, det som är heligt, det som är rent. Det ordet, det sanna ordet vill vi höra in i våra liv, Herre. Tack Jesus. Tack Herre att du är med varje person här idag. Tack.